Hey, via die ringen. Hey, die moesten toch. Hey, de buien. Ja?
Rebecca, kom maar. Kaffe?
Ja, jag tar kaffe. Du kan inte posta tända nu.
Förlåt. Jag är klar nu. Så, här kaffe. Okej.
Nu kör vi.
Välkommen till lördagsmorgon.
Med Bea.
Och Micke.
Hej Micke.
Hej.
Alltså jag är så nyfiken på en sak. Får se om du vill gå. Du är lite pirrig. Du vet inte ens vad jag ska prata om.
Nej, jag vet.
Och då så blir det lite pirrigt. Men jag är nyfiken för jag hörde en podd med dig för några dagar sedan.
Oj.
Där temat ilska kom upp. Att vara arg. Jag tänker att du och jag går in i så himla många olika rum och de handlar om klokhet och intuition och men jag är så nyfiken på det här med ilska, att vara arg, för det är ju också en känsla som också liksom finns i oss och så. Och jag är nyfiken på vad du har för relation med bara ordet så här. Nej, men lät så här. Hur är det för dig att vara arg? Kan du bli arg? Hur tillåter du dig själv att vara arg? Jag skulle vilja gå in i det rummet med dig. Bara en titta in. Hur är det där? Och hur har det varit då? Får man bli arg?
Nej. Det kan jag inte säga att jag har känt att jag har fått. Hej. Så är det. Ja, det är så fint att du tog upp det ämnet då. Men i och med att du bara tar det så här out of the blue så känner jag också att det är sånt, det är om den har funnits som en slags avsaknad i mitt liv så betyder det att den har funnits där, men jag har inte liksom reflekterat. Men jag kan säga så här att jag ska komma till varför jag sa nej. Men för ungefär 14 år sedan, då fick jag möta ilskan, aggressionen, argheten i mig. På ett sätt jag inte trodde fanns i mig. Och det skedde under en form där jag var väldigt trygg. Där jag var på ett retreat. Och för att jag hade kommit till en plats i mitt liv där jag inte mådde alls bra och jag hade åkt till ett ställe och jag var inte alls beredd på att det fanns så mycket ilska i mig. Jättemycket ilska. Fysisk ilska, jag behövde slå, jag behövde. Men det som var så läkande där och då var att jag blev bemött på ett kärleksfullt sätt och mer ett, vad ska jag säga, ett mottagande och tryggt sätt att hjälpa mig och verkligen älska mig i min ilska. Och det gjorde verkligen någonting med mig, för att varför jag säger nej med en gång kopplat till ilska, det är att jag som barn och har haft mycket ilska i form av säkert otrygghet, besvikelse, se mig, ni ser mig inte, ni hör. Och all den ilskan har jag liksom lärt mig att man ska vara glad. Alltså jag har haft, min mamma var helt fantastisk på det sättet. Hon hade svårt att möta ilska och ledsamhet. Så att hon hjälpte oss väldigt snabbt att så fort vi var arga och ledsna, så som jag minns det, så gjorde hon allt för att vi skulle bli glada. På de mest absurda trick liksom, med skämt och bus och jag vet, hon sköt kaviar en gång på mitt marsvin och bara för att jag skulle skratta liksom. Hon ville se mig, göra mig glad, och då hade hon lyckats. Så hon var ganska bra på att ta mig snabbt ifrån ledsamhet och ilska till glädje. Eller så, att trolla bort det. Men jag tror att det som sitter som jag har fått jobba en hel del med, det är att När jag var, jag vet inte om jag nämnde det i den podden, men ja, skitsamma. Men När jag kan ha varit, jag vet att, i alla fall att jag inte gick längre. Det måste ha varit någonstans fyran, femman kanske. Var man då? Jag vet inte ens hur gammal man är då, men ni säger att jag gick i femman, 10 år eller något. Då hade jag många utbrott som barn. Alltså där blev okontrollerat arg kan man säga. Och där jag slog sönder saker, jag vet, slog sönder min favoritgitarr. Och då efter jag hade varit arg så nästan svimmade jag. Jag var så slut i systemet så jag somnade nästan. Och så vaknade någon gång och såg min gitarr som jag hade älskat så mycket. Var i 1000 bitar liksom. Och ja, jag gjorde saker i min ilska som jag kanske inte ville liksom. Det slog runt, jag blev så arg. Och min mamma och pappa visste liksom inte hur de skulle hantera. Så att jag fattar inte riktigt att man inte visste bättre på den tiden, men man trodde det var fel på mig, så man började, fick jag liksom så här EKG, sömn-EEG, jag låg inlagd på lasarettet, man försökte framkalla de här anfallen på de mest sjuka sätt egentligen, liksom där de märkte till exempel tidigt att jag var rädd för stick i fingret, och då lovade de att jag inte behövde ta det, och så sa de sista dagen, jag var inlagd 3 dagar tror jag, och min pappa var med mig, så sa de att sista dagen var de tvungna att ta stick i fingret. Och då sa jag att jag lovade om min pappa bara får vara med och komma hit på morgonen. För han fick inte sova med mig på natten. Bara han får vara med mig på morgonen så kan ni få ta stick i fingret. Och då, jag vet inte om, ja, det är i alla fall så jag minns det. På morgonen så väcker de mig och så säger de att vi ska ta så här blodprov. Och då sa jag, nu får vänta till pappa kommer. Och då sa de någonting att vi kommer inte hinna vänta på din pappa. Och då fick jag panik liksom. Usch, det är rätt jobbigt på det. Men då fick jag liksom, jag såg det som att det var många runt mig, och då fick jag panik, jag började liksom bli arg, skrek, och då så de, för att grejen var så att de ville framkalla att de skulle kunna ta de här EKG:n och det på mig när jag var i den här anfallen, om man skulle kalla det. Och när jag var med pappa på lasarettet, jag var ju den lugnaste människan, det fanns inte möjlighet att reta upp mig, för jag var så lugn, där var jag trygg, där var det skönt att bara få vara där. Jag hade det trassligt i skolan, hemma. Alltså, så att det var liksom en frizon, tror jag. Men i alla fall, som jag minns det så fick jag panik. De spände fast, men de höll fast. Men för jag vet att de körde mig fort som fan i den här korridoren ner. Och så skulle de sätta alla de här grejerna på mig och mäta när jag var så här. Men när de väl hade varit färdiga så hade jag redan liksom slappnat av. Så att det gått över. Eller liksom jag... Och det jag vill komma till var då att det min mamma och pappa fick som råd var att de skulle strypa mig. Nej, det var som när de hade någon tanke om att någonting går för snabbt upp till huvudet. Jag vet inte vad den hade, ingen aning. Men min mamma och pappa fick som råd att de skulle försöka strypa tillgången. Liksom. Och jag kan inte fatta hur man ens kan. Jag vet inte, jag tror inte man gör så länge. Jag hoppas inte det. För då kan jag berätta hur det känns som barn. När du... på något sätt känner dig så otrygg så att du vet inte vad som händer i dig, utan du blir så ledsen och arg och frustrerad. Du kan inte sätta ord på det, det bara är någonting i dig som inte är bra. Och hur två vuxna liksom bär dig till sängen, och den ena pappa la sig över mig. För sig. Jag höll på panik här med, men han skulle strypa mig, mamma låg jämte. Och liksom den här hur hårt och sådär. Och jag hade panik, och sen jag vet inte riktigt hur det slutade liksom. Jag lever i alla fall, men den känslan liksom. Och då när du säger så här, har du fått varg? Och då kan jag känna att nej, det har jag verkligen inte fått. Utan man har hittat för ilska för mig där. Jag inser att de... Antingen var det panikångest, det var någonting som behövde få sig ut. Man kunde inte möta mig. Så att istället så... antingen låtsades man, eller så försöker man göra mig glad, eller ströp man mig. Sen ordnade allt det här sig för att skolan förändrades. Jag var ganska utsatt i skolan av några stycken, och det var rörigt hemma. Men när jag blev äldre, sen började högstadiet, så försvann det mer eller mindre. Jag hade några sådana anfall i samband med alkohol, men jag tror det handlade om mycket suppressed ilska. Suppressed, liksom nedtryckt. Nedtryckta sår liksom, som inte hade fått läka. Och jag tror jag också har tagit med mig det mönstret i mitt liv att ilskan har inte... Sen måste jag också säga att jag har varit liksom igen i vår relation under alla år liksom, som vi hade i 30 år. Så jag har inte heller, jag har inte det, alltså jag har inte sådär, jag känner att jag har inte, det är inte så ofta jag går in i det rummet ändå, alltså att bli arg eller så här liksom. Men som sagt, vad ska jag komma med detta? Jag har märkt hur mycket jag har tryckt undan ilska i egenskap att försöka vara en snäll kille. Och jag kan förstå varför jag har gjort det. Men det har också varit skönt på den resan jag har varit på i min läkning de här åren, liksom senaste 10 åren, att ilskan får finnas. Att jag skäms inte över den på samma sätt. Men jag tror inte jag heller, som jag upplever nu i mitt liv, så har jag har inte behov att uttrycka den så hårt. Men jag till, däremot så jag ser mina barn och andra, alltså jag har inga problem med arga människor på det sättet. Jag har inte tagit det vidare i alla fall, att mina barn inte får arga eller får vara, utan däremot har jag försökt hjälpa. Jag vet, som en av mina grabbar, han var arg, att istället för att slå sönder saker han älskar så kunde jag ge han en kudde och så banka i soffan liksom, så att han verkligen får leva ut sin ilska och vara arg, och att det är helt okej. Mm. Likadant i min separation med vuxna barn, att de har fått vara arga på mig, besvikna på mig och fått känna, utan att jag behöver gå in i det helt och fullt i mig, utan att det är så viktigt att de får uttrycka. Jag tänker inte strypa mina barn.
Nej.
Men det berör mig att du ställer, jag vet inte, det blir ett långt svar, men där är faktiskt en av mina relationer till ilska, så är det.
Mm. Jag känner igen mig i, jag hade också hysteriska utbrott som barn, och jag förstår ju idag, även den terapi jag har gjort, att jag var väldigt väldigt otrygg, att jag klarade inte av att hålla den stressnivån som var i kroppen. Mm. Så jag fick hysteriska utbrott. Så att jag känner igen det. Jag behövde inte gå på till sjukvården på det sättet och så, men jag fick göra en utredning på barnpsyk och som sexåring. Och de kunde konstatera att jag var extremt intelligent, väldigt kreativ, men att min mamma och min styrpappa fick börja gå i samtal hos dem. Det var där felet låg. Så det var, jag kommer ihåg den revanschen. Så här. Det är inget fel på mig. Sen när jag började min personliga utvecklingsresa, precis som du förklarade att för 14 år sedan så hände det och du fick in ett tryggt rum, så fick jag feedbacken någon gång att jag har väldigt mycket undantryckt ilska. Och jag kände inte ens igen det i mig själv. För jag var så här, va? Men jag är ju inte ens arg. Men det var, alltså jag hade ju en, jag kunde bli irriterad på människor. Det läckte ut. Men jag vågade inte gå in i min ilska. Och det resulterade ju också, då fick jag fick höra det, och sen började jag jobba medvetet med att våga vara i den ilskan. Alltså på ett medvetet, kraftfullt, hälsosamt sätt komma i kontakt. För det är ju en kraft i oss också som säger nej, hit men inte längre. Vi behöver ju ha tillgång till vår ilska också. Och har vi inte det så kommer den ju ut på annat sätt. Eller så förtrycker vi den med beroenden och så. Men det som var så tydligt för mig då, för min son någonstans var kanske, säg att han var 18 kanske. Mm. Och jag har ju hans uppväxt sagt, i den här familjen blir vi inte arga.
Mm.
Så att jag har ju, när han blev arg så sa jag åt, du får inte vara arg. Och då pratade jag med en av mina killkompisar om det här med ilska och berättade så här, men jag tycker att det är otäckt när min son blir arg och jag vill inte att han ska vara arg. Och jag ser det här mönstret, så att jag har varit rädd för ilska. För att det också har funnits utbrott runt mig som gjorde mig otrygg. Så att du säger att du är inte rädd för människor som blir arg. Jag kan ju bli rädd för människor som blir arg. Så då när han var 18 år, då vet jag att jag betalade så fick han börja träna kampsport. För att jag sa så här, förlåt, jag har gjort fel. Du har så rätt att vara arg. Och för att det är en reaktion på att någonting inte har stått rätt till här hemma. Så då fick han börja, börja träna ganska avancerad kampsport. Som jag då betalade för att säga okej, jag vet inte hur jag ska göra det här, men där kan du i alla fall få komma i kontakt med den där kraften. Så jag gjorde ju precis det också mot honom, som jag inte inte nu med all kunskap jag har så kan jag ju känna så här, shit, vad synd att jag gjorde det, att han inte fick ha, att han inte heller blev mött när han blev arg, utan jag sa att han blev ju arg på mig för någonting, naturligtvis. Så att ja, det här med,
ja, men det kan jag känna också, en payback till särskilt en av mina söner som jag hade svårt att möta som liten, för att han också var en stark ledare och var tydlig också med sitt språk och ilska och gränser, att jag gjorde många gånger, vad ska jag säga, övergrepp låter kanske hårt, men att jag, man kan väl säga att det är ett övergrepp när man inte låter människa få uttryck för det man behöver ge uttryck för, utan man hindrar eller stoppar eller skrämmer, hotar, straffar, vad det kan vara. Men det som jag tänker så här, att ibland känner jag så här, att det är tur att det aldrig är för sent att bli en bättre pappa. Att vi är där vi är, vi har det vi har med oss, och vi alla människor gör vår resa. Och jag kan känna att jag är glad att idag, även om mina barn är vuxna, att jag är en bättre pappa idag. Och att jag har möjlighet att göra revansch, precis som du kunde känna som liten, att du fick en slags upprättelse och revansch, att det inte var ditt fel. Jag tycker det berörde mig väldigt mycket. Du gick vidare i snacket där. Jag kände det var nog tur, för att jag blev väldigt berörd när du sa det där, att det var en revansch när du fick som en, jag ska säga, en validering från vuxenvärlden som sa att det var inte ditt fel.
Nej.
Och det kan jag säga, Bea, att det är nog någonting jag har önskat och längtat efter många gånger i mitt liv, att få höra att det inte var mitt fel. Men jag var ju inte förmögen då att förstå det, utan det var mitt fel. Alltså det satt så djupt i mig.
Att det blev något fel på dig.
Att det var fel på mig. Att det var fel på mig. Jag tycker hela, alltså lång tid under min uppväxt och de utmaningar som fanns, så var det mitt fel liksom. Och det var mig man skulle fixa. Och då så kan jag se idag då med perspektiv när man själv är vuxen. Jag gjorde det någon gång på ett sånt, när jag var och jobbade med mig själv på något retreat, att jag liksom tog, vad ska jag säga, jag tog saker som jag själv har varit med om i mitt liv. Och så tog jag då ungefär, hittade vilken ålder det var, kanske 7 år, 6 år. Och sen tog jag istället mina barn. Så att jag tog liksom mitt Alfons eller någon, om de hade varit 7 år och jag, hade jag kunnat förmå mig att göra de grejerna mot mina barn? Ja. Och utan att lägga skuld, men då inser jag, oj vad sjukt det har varit många gånger också. Att den här bilden man har haft. Och jag menar, på något sätt, man kan säga så att, och å ena sidan brukar jag tänka så att alla människor på ett sätt är perfekta. Men om vi säger så att ingen är egentligen helt perfekt. Vi har alltid något att jobba på. Det innebär att ingen heller haft någon perfekt barndom. Utan det finns saker liksom vi får med oss som gåvor för vårt växande. Men jag kan verkligen se att när jag har gjort så och speglat det på det sättet, så har jag också, jag har nog varit ganska duktig på att måla bara med rosa pastellfärger min uppväxt. Bara det liksom. Och världens bästa för mig, världens största. Jag har målat så mycket så jag liksom inte tillåtit mig att se att, nej men vänta lite här nu. Det finns också saker som absolut inte barn ska behöva vara med om eller vad det kan vara. Så att i alla fall kan ge mig, och med målandet av penseln så ger du hittar alltid förklaringar om varför det är, utan att ge dig själv rätten att du blev skadad eller sårad eller liksom tilltufsad. Så det är också en sån här viktig grej för mig att ge mig rätten att, nej, det var inte jag som gjorde fel. Det var inte jag, utan det fanns vuxna som inte gjorde på ett sätt man gör mot barn. Punkt. Och jag kan också sitta här med all rätt och säga samma sak om mig. Att vissa saker jag utsatte mina barn för när de var små och där jag befann mig. Nej, man gör inte så. Man gör inte så. Men jag gjorde så. Och jag kan inte annat än att be om förlåtelse, men också jobba på det nu. Alltså att jag är så glad att jag är medveten om det och vågar erkänna det. För då har jag också en chans att växa själv som människa och befinna mig på en bättre plats nu. Så saker jag gjorde då skulle jag aldrig göra nu. Det kan jag ju se med mitt arbete också. Saker jag skrev för 10 år som skulle jag aldrig kunna skriva idag. Att vi är under utveckling. Ja,
precis, såklart.
Att det är så viktigt att med sig.
Ja, och det, så är det ju. Och vi blir klokare, förhoppningsvis. Ja. Lite klokare med tiden. Men jag är nyfiken på, efter den här 14... För nu har vi backat bandet. Efter de här 14 år sedan, när du var på det där retreatet och fick bli hållen i din ilska och känna att den var okej.
Ja.
Så vad tycker du... Vad finns det för, alltså, vad har du för nytta av att ha kommit i kontakt med den idag?
Ja, det är flera olika, tänker jag. Dels har jag nytta av att alla känslor är okej på något sätt. Att alla känslor har sin plats. För min egen del. Jag kan också känna gentemot att det här att jag kan möta andra människors ilska. Jag tycker också något som har berikat mig i de här tillstånden man befinner sig i när man är arg eller när man jobbar djupa grejer med sig själv. Att det är väldigt få, jag ska inte vara för kaxig, men jag tror att jag har sett så mycket både i mig själv och i andra. Så att jag är inte så rädd för hur en människa kan bli i olika tillstånd när saker behöver hända i en människa. Sen om det är ilska eller ledsam. Alltså att stora känslor kan jag möta med kärlek idag själv också. Och i mig själv med. Jag kan nu, alltså jag har ju varit i en rätt spännande tid i mig ganska nyligen i mitt liv där jag har upplevt mycket känslor i min kropp. Och det som jag tycker är spännande idag också är att jag behöver inte vara alltid fullt i dem. Jag vet inte om du förstår mer, utan jag kan gå ur mig själv lite och observera mig på ett så kärleksfullt sätt. Ungefär som terapeuterna gjorde med mig när jag låg där och omfamnade mig med kärlek. Så kan jag se att jag kan ha en förmåga att göra det också lite med mig själv idag. Att när jag ligger på badrumsmattan på min toalett i fosterställning för jag behöver det. Och jag eller gråter. Så kan jag känna vad fint. Jag kan också stå utanför mig själv och se wow. Wow, Micke, vad fin du är. Bara låt det få komma, bara låt det få skrika, låt det få gråta. Att det finns en dubbel, att jag både kan vara den som tar hand om mig men också vara i det. Men jag känner ingen skam längre kring det på det sättet. Utan jag ser det som en viktig grej för mig, att en del av mig att få finnas i. För läkning antagligen. Så det är nog, ja, var det ett svar?
Ja, det är ett svar om något, men jag är intresserad, vad gör dig? Finns det någonting som gör dig arg?
Ja, jag tror mycket kommer till en ilska kan väckas till exempel alltså mycket kopplat till barn och utsatthet. Alltså och det är nog min egna mönster jag ser. Alltså när barn blir mötta på ett orespektfullt sätt eller hotade eller kränkta eller ja, jag kan också tro ibland, det var som den podden jag var med om för någon dag som jag spelade in, jag vet inte om den har kommit ut ännu. När någonting blir riktigt viktigt för mig, när, ja men det är nog när vi, jag vet inte, det är någon slags kontroll kanske, men när vi inte värdesätter liv utan vi går hårt på. Mot det levande liksom.
Mm.
Där kan det väl då väcka en kraft i mig som kan vara ilska. Men ta till exempel så här, jag har haft många år där jag var arg på skolsystemet. Jag kan verkligen känna det att jag var arg. Men där jag också kom till en punkt att jag orkade inte vara arg på skolsystemet. För att jag kände också att där kom jag ingenstans. Jag behövde kanske vara arg för att få känna det. Men vägen, alltså att det också komma till någon slags avslut, den ilskan att för det, jag kände att det blev inget bra i mig. Utan börja se djupare på skolan. Vad handlar det egentligen om? Att titta på en acceptans. Att få någon slags annan. Och sen mer agera utifrån den energi och riktning som jag tror kan förändra. Utifrån kärlek, förståelse, medvetenhetsnivå. Alltså så, och börja jobba mer på det sättet. Än att gå i kamp och ilska. Men jag tror den är viktig ibland för. Men annars, jag vet, jag blir inte så arg. Jag har också svårt att.
Men jag tänker att det finns olika. Ilska inte. Behöver ju inte. Om jag tittar på ilska som en. Det finns ju ilska skala 1, 0 till 10.
Mm.
Där irritation också är ilska.
Mm.
Irritation är ju ilska. Fast den väldigt liksom.
Mm.
Och sen finns det raseri.
Mm.
På 10.
Just det.
Så tänker jag så här, jag blir inte arg. Nej, jag kanske inte blir raseri eller skriker eller agerar. Mm. Men ilska kan ju, det är ju någonstans, jag ser en sån här metafor av en vuxen som så här plockar bort sitt barn. Här ska inte du vara.
Mm.
Puff! Mm. Liksom, de här ungarna är inte snäll mot dig. Eller så här en kraft som vi får tillgång till. Men att klara av att hantera sin ilska. För jag känner ju att jag Min ilska hjälper mig att säga, nej, det här är inte okej. Okay. Mm. Att sätta en gräns till exempel. Mm. Och det gör inte jag genom att jag skriker idag. Nej. Utan så här, här ska inte jag vara. Jag är den här föräldern nu som säger, du, det här är ingen bra miljö för dig. Det här är inga snälla människor. Mm. Det här är inte så. Men det kan också vara att jag sitter i ett sällskap där de har en ton eller pratar på ett sätt som är nedvärderande mot andra människor. Där jag kan säga så här, vet du, jag tycker inte det här är okej. Mm. Det finns ju en ilska det, fast på en väldigt så här, vet, en etta på 10-gradsskala. Men jag säger så här, vet du, det här är inte okej att vi pratar så här om de här människorna. Mm. Eller snackar skit om andra bakom. Alltså det finns ju en...
ett skydd.
Ilska är ju ett skydd. Så här, det här är någonting som är hotfullt. Och när vi inte är i kontakt, när vi har kopplat ur det signalsystemet, så är ju det också farligt för oss. För då så blir vi ofta passivt aggressiva. Eller så dricker vi eller äter för att trycka ner den känslan. Eller så kommer det ut som raseri ibland. Mm. När man då kanske dricker eller så. Man blir på fyllan och då... tänker att de som lyssnar kanske har någon sån i sin närhet, att den blir alltid så arg. Ja, för då finns det ingen som suppressar och håller emot den här ilskan. Och då kommer det ut. Mm. Så obehandlad ilska tycker jag är väldigt läskig. Mm. När den kommer ut så som på den högre skalan. Och det är okontrollerat. Alltså då går jag in i frysläge. Mm. Alltså, oh holy shit, om någon skulle skrika åt mig idag, då bara... what? Då tar jag mig till en... så här, ops, här måste jag ta mig härifrån. Mm. Men hur skulle du...
Ja, men då kan jag säga att ilskan... då kan jag, om vi tittar på ilska... det kan, dels också kan jag känna frustration kan vara en ilska. Att man, men när du beskriver det så... att vara tydlig, gränser, våga vara sann... hit men inte längre... mm. Där kan jag känna att min ilska har blivit en mycket, mycket finare fördel för mig just i mitt liv. Absolut, absolut. Och jag är på väg. Det är liksom, jag tycker jag kan, i så fall skulle jag kunna se att jag går på ett inre gym i ilska. Så använder den som en kraft. Mm. Och där jag blir starkare och starkare för varje dag kan jag känna. Och jag kan också se ganska så här de senaste åren. Tuffa beslut jag behöver ta. Tuffa gränssättningar. Utmaningar. Att hade jag inte haft den ilskan, om man ska säga något sund, jag vet inte vad jag ska kalla, men den ilskan, den kraften, den energin, den har hjälpt mig verkligen att kunna ta mig ur. Den har hjälpt mig för att ta tuffa beslut.
Men det låter ju lite som den här metaforen med föräldrar. Här ska inte du vara.
Ja, puff. Ja.
Här, alltså att vara sin egen.
Stopp sån. Liksom.
Ja. Stopp, det här är inte okej. Okay. Här sätter jag en gräns. Här behandlar man inte mig. Eller andra människor.
Men jag också, för jag har också fått uppleva, när man hamnar i en sån pass utmanande situation i sig själv. Lite som du säger, jag skulle aldrig personligen, som jag ser det, vilja skrika åt någon i ilska eller så här raseri. Alltså det känner inte jag igen i mig någonstans, kan jag säga, nu på äldre dag liksom. Men där jag ändå har hamnat i situationer där jag har känt mig så missförstånd. För, alltså, där det har gått så långt så att jag har tappat det.
Mm.
Det är fruktansvärt, kan jag säga.
Mm. Där du har blivit så arg, eller vadå? Ja.
Alltså, där jag har tappat, jag har gjort det. Och det är inte kul.
Nej.
När man själv inte vill hamna där.
Nej.
Och du blir pressad så långt. Ja, men det är ungefär att jag skulle sitta nu och pressa dig, trycka dig. Till slut, och du bara slutar. Till slut så att jag bara ser till att du fuckar.
Ja. Och det där känner jag också igen i mig själv. För att jag hade ju de här hysteriska utbrotten när jag var barn. Kom lite då och då. Jag förstår idag att jag var otrygg. För kanske 8-10 år sedan, någonstans där, så började de här komma tillbaka i mitt liv.
Mm.
Jag började få hysteriska utbrott.
Ah.
Och nu... I den perioden i mitt liv så befann jag mig i en superotrygg miljö.
Mm.
Och nu kan jag ju se det. Alltså, aha. Och då, när de kom tillbaka, så vet jag att jag sa till någon så här, herregud, Sådana här utbrott hade jag när jag var barn. Mm. Så här, varför kommer de nu? Vad är det för fel? Men jag kan ju säga att jag var lika otrygg. Mm. Alltså att det var så, jag var så pressad och så mycket stress i mitt system. Så att jag kunde inte göra någonting annat än att gå in då i det här hotsystemet. Mm. Och bara fighta tillbaka så här. Va? Ja. Det var ju liksom, jag kunde inte, för att allting annat var... Jag hade försökt allting annat. Så att på något sätt så hade jag bara tittat på mig själv då och förstått så här, shit, det här är en miljö som jag inte ska vara i. Jag reagerar hälsosamt på en ohälsosam miljö.
Det var bra sagt. Mm. För det var inte du som var fel på det.
Nej.
Utan miljön skapade...
Miljön var så skadlig
så
för
det
mig.
Du gjorde egentligen var. Men får jag fråga dig då, hur kan du sätta ord på... För om du då kom tillbaka till det beteendet, eller den redan, hur kändes det i dig efter du hade, vad hände i dig när du hade rageat för 10 år sedan?
Kan jag fick ju skuld och jag fick skam och jag var så här, gud, nu var det mitt fel. Men jag ser ju när jag tittar i backspegeln att jag blev, det var någon som petade på mig hela tiden. Mm. Och också på något sätt... aldrig gav sig. Mm. Så till slut hade jag inget val. Annat, jag hade inget val. Jag hade inga andra verktyg. Än att bara med full kraft så trycka bort den här människan. För att jag kände mig så hotad. Mm. Men jag kunde inte vid den tiden sätta ord på det. För jag hade inte gjort terapi på de här sakerna som jag har idag. Så att alltså så här ska jag vilja skicka med till er som lyssnar. När du blir arg, kolla varför du blir arg. Alltså så här, inte så här, ja men han var dum eller den var dum. Vänta, är du otrygg? Vad befinner du dig i? Mm. Vad är det här? Och alltså, det finns ju så många lager, men att våga vara nyfiken på det här. Jag önskar att jag hade kunnat vara nyfiken, för jag hade hysteriska utbrott som barn, stängde av min ilska, kom i kontakt med henne och sen får jag helt plötsligt hysteriska utbrott som en vuxen 40-årig kvinna igen som jag inte fattade. Men nu kan jag ju se när jag blir arg att det är hälsosamt. Bara, nej gud, jag ska inte vara i den här situationen. Det här påminner mig om någon otrygghet, så jag ska inte vara här.
Wow. Och jag tror då, när du tar den röda tråden så kan jag också se att jag blev suppressed, jag fick inte vara arg, jag till och med blev liksom du får
absolut. Nej, du får inte.
Nej, och precis, när det då väcks, och det är klart att jag var arg, allt det var för att det var otryggt i min uppväxt, alltså det är ju inget snack om saken, och jag var otrygg i skolan, det var för mycket overload liksom.
Ja.
Och då att få upp det igen i vuxen ålder, och jag tycker det är så fint att vi har med, tack för att du bjöd in med detta samtal, för att jag vill också verkligen av hela mitt hjärta säga precis som du säger till lyssnarna, att var nyfiken, för det är inte säkert att det är du. Och har du då ett mönster av att det alltid har varit ditt fel, som jag lite har haft, då är det så lätt att vi absolut inte kan se något annat än att det är jag som det är fel på.
Ja, och jag skulle också vilja skicka med, för det här är så jävla viktigt. Människor måste få bli arg, men vi får inte behandla varandra illa.
Nej.
Alltså om du lever, om du lyssnar på det här och så lever du i en relation. Så här, ja, men man får bli arg. Ja, du får bli arg. Men man får fan inte vara fysiskt våldsam mot någon. Eller kränka någon annan. Eller skrämma någon annan med sin ilska. Det är inte okej.
Okay. Nej.
Det är inte okej. Okay. Och där behöver man ju ibland hjälp att ta sig ur sådana relationer. Så jag vill också bara, så att inte... någon som lyssnar nu blir så här, men vadå, då ska man få bli arg och jag ska inte... Jo, man får bli arg, men man behöver också... Man får inte behandla andra illa bara för att man blir arg.
Men jag tror också så här, om du blir pressad i en situation där du gör någon handling eller skriker, säger saker på, som du inte känner dig... Alltså som är väldigt nytt för dig. För om du agerar på ett sätt som du absolut är chockad över din egen sätt att agera... Då tror jag att man kan vara extra nyfiken på vad är det som gör detta. Vad är det som skapar det här sammanhanget i mig? För att jag var faktiskt med om det att jag pratade med en person som hade varit jätteilla däran under 11, alltså många, många år. Där hon hade för först tappat och slog till honom. Alltså hon slog... Och hon själv, alltså det var... Hon,
det var någon som fick nog.
Men hon fick nog och drog till liksom. Ja. Jo, och det får man ju inte göra.
Nej, men hon hade säkert varit utsatt för det. Ja.
Exakt.
Ja. Och det var det jag menade. Jag menade inte så här din egen kanske engångs, tvågångs beteende. Nej. Utan om du lyssnar på det här och är utsatt kontinuerligt för någon annans ilska, där du blir rädd, där du stänger av, där du inte känner trygg, så bara ber jag er att ta och berätta det här för någon. Vem du än känner dig trygg med, en terapeut, en präst eller en så här, berätta för någon att du lever under såna här otrygga. För ilska, det är en hälsosam kraft när man kan rikta den och hålla den och där den är härbärgerad i en egen person. Men om man använder den som makt och kontroll för att få som man vill, då behöver man att leva i en sån relation. Så att jag håller precis med dig. Jag vill bara också ta den andra delen av de som lever i otrygga...
Men jag vill också det du sa, Bea, att du reagerade på ett friskt sätt.
Jag reagerade på ett sjukt... I ett sjukt system. Precis.
Den är fin att få. Det blir jag glad att vi säger.
Och också barn som blir så arga på sina föräldrar. Det är, vad är det de blir så arga på?
De kanske
känner sig så... De kanske känner sig... men de kanske är helt maktlösa. De har ingen annan väg att gå. Bara stanna upp och lära känna den här känslan.
Jag tror ofta att i alla fall man kan nästan ha som en någon slags regel att de försöker berätta någonting.
Ja,
det är någonting som behöver bli lyssnat på och bemött.
Lyssna på varandra.
Och vara lekdetektiv. Ja. Försök ut, vad är
och inte
det?
Bli
vad
inte arg på någon, ett barn som är arg. Nej.
Och titta själv, som vuxna, börja titta runt omkring. Har vi missat något? Är de bara längtar? Ja. Jobbar?
Är de för stressade? Precis som du säger, jag tycker också det. Du hade en overload. Det är så många barn idag som är en overload. Och jag blev arg på min son när han var arg. Men han var ju arg av en anledning. Jag tog inte reda på varför. Jag tyckte bara, nej, det är fel, här får vi inte vara arg. Men jag var arg på honom. Vilken jäkla
hypocrit. Och hur många gånger det är också kopplat till någon slags känsla av otrygghet. Att det inte blir sedd, att det inte blir lyssnad på. Men jag vill vara, det är också sånt jag skulle säga till varenda jäkla vuxen där ute. Att vara försiktiga så ni inte... vad ska jag säga, använd era låt deras ord, behov få ge uttryck, gå inte för svar eller lägg skulden tillbaka på barn varför att det gör ont i dig, det är lätt att säga men jag kan ta det mina, så jag tänker som min pappa då, som han hade med massa grejer men han hade inte fixat liksom helt där med alkohol och missbruk där. Beroendet. Jag tänker så många gånger man längtade och pratade och allt det här med att sluta dricka och sluta, alltså det här, det ställde till det. Och jag vet också då när man blev äldre, när han då projicerade tillbaka och sa, men Micke, du dricker ju. Och då var man chanslös, då var det kört. Då var det kört. Du hade ingenting att sätta emot. Du hade inget längre. Och jag kan tänka, det kan säkert vara annat också, liksom, att sluta, man ber någon om någonting och den bara, men du då?
Ja,
och så är det kört. Så då, jag vet ju att jag gick ju funderade på att jag skulle kunna sluta vara professor för att det kanske skulle kunna göra att farsan inte kunde dra de korten. Liksom. Men jag bara tänker, om man skulle önska att du inte gör så. Men det finns ju en anledning där med.
Ja, men tack för att vi fick gå in i det här rummet.
Wow.
Och det kom, jag vill bara säga så här. Du spelade trummor på vårt trumset precis innan och jag såg din kraft i det, att du får så här och därför blev jag så nyfiken på det här rummet med dig, så tack för att
vi klipp in det trumljudet.
Tack för att jag fick gå in i det här rummet.
Tack för ditt mod. Yes.
Nej, nu känner jag bara för att lägga på läsa en stund.
Och sträcker på mig. Shit, jag har suttit.
Du börjar bli gammal.